Telekomföretaget Ericsson ses av många som en föregångare i hållbarhetssammanhang. Nyligen tog man ett eget mål om att halvera utsläppen från hela sin värdekedja till 2030. Ericsson har också varit pådrivande för att företag över hela världen ska ta klimatfrågan på allvar. Och enligt Ericsson är IT och kommunikationssektorn som de tillhör inte framförallt en del av problemet, utan en del av lösningen. Eftersom den kan bidra till att minska utsläppen i en mängd andra branscher. Ericsson har till och med forskat och räknat på hur stor effekten kan bli. Så här står det på företagets hemsida under rubriken Climate Action.
Enligt Ericssons forskning kan informations- och kommunikationsteknologin möjliggöra en minskning av de globala koldioxidutsläppen med upp till 15% till 2030.
Och det här påståendet att informations- och kommunikationstjänster, eller digitalisering som man också kallar det, kan bidra till att minska de globala utsläppen med upp till 15%, det är något som företaget upprepar gång på gång i sin marknadsföring och kommunikation.
We have seen that wireless and digital technologies are a key part of solving the future or solving the climate crisis.
Som här när företagets VD Börje Ekholm talar vid klimattoppmötet COP26 i Glasgow i november.
We can actually as an ICT industry impact 15% of the total greenhouse gas emissions by 2030. And that represent more than the EU and US combined emissions today.
Ericsson vill också gärna koppla utsläppsminskningen till företagets kärnaffär, där de stora framtida vinsterna ligger. Utrullningen av 5G-nätet. Som här när Ericssons Europa- och Latinamerika-chef Aron Bansal på en konferens tidigare i år försökte förmå EU och hela världen att förstå hur viktig 5G-tekniken är för att minska de globala utsläppen.
ICT and the 5G connectivity can enable 15% reduction in global emissions by 2030. So it's extremely important that the whole world and Europe comes together and understand the importance.
Tanken som Ericsson för fram är att 5G-tekniken och andra digitala tjänster ska göra det lättare att införa miljövänlig teknik inom allt ifrån jordbruket till bostadsbyggande. Men också med en allmän överflyttning från konsumtion av prylar till digitala tjänster. Från resor till digitala möten. Ericsson, ska det väl sägas, är inte det enda företaget som hävdat att digitalisering kan leda till kraftigt minskade utsläpp. Men även om det här är en del av sanningen av vad digitala tjänster gör idag och vad de kan göra i framtiden, så ifrågasätts de påståenden om kraftiga utsläppsminskningar som Ericsson gör i forskarvärlden. Vlad Koroama är en av världens ledande IT- och hållbarhetsforskare. Han har bland annat varit verksam på KTH i Stockholm och ETH-universitetet i Zürich. Och han anser att påståendet om 15-procentiga utsläppsminskningar till 2030 bygger på felaktiga forskningsmetoder.
The evidence for these enormous reductions is very weak. It relies on flawed methodologies basically.
Och enligt George Camilla, som är digital analytiker på internationella energiorganet IEA, är det helt enkelt omöjligt att förutspå vilka effekter digitaliseringen har, eftersom det beror på hur tekniken används, om den används för gott eller ont.
I think the short answer is nobody knows. The phrasing I've used is climate agnostic because like any general purpose technology, it can be used for good or for evil.
För digital teknik som 5G som kan underlätta utvecklingen av klimatsmarta tjänster kan också göra det enklare och billigare att prospektera och framställa fossila bränslen. Det kan göra flygresor mer tillgängliga och öka konsumtionen av onödiga prylar. Med andra ord, öka utsläppen snarare än minska dem. På engelska kallar man det för rebound. En negativ rekyleffekt som gör att en digital tjänst som till synes påverkar klimatet på ett positivt sätt också kan ha motsatt effekt. IT-hållbarhetsforskaren Vlad Koroama igen.
But then there are also the negative indirect effects. The fact that digital technologies through this very efficiency that they bring, they can trigger more consumption. And this effect is very often neglected entirely.
Ett ofta omtalat exempel av hur digital teknik kan bidra till klimatbesparingar är möjligheten att mötas digitalt. Tanken är att digitala möten gör det möjligt att träffas utan att resa och för anställda att jobba hemma istället för på kontoret. Ändå är det inte säkert att nettoeffekten för klimatet på sikt blir positiv, säger George Camille. För när du inte längre måste åka till jobbet kanske du flyttar till ett större hus utanför stan där du blir mer beroende av bil och konsumerar mycket mer energi.
You know, if you're moving from, for example, from a small apartment inside the city where you're relying on public transportation, cycling, biking, and you move to, you know, a rural area where now your transportation behavior changes because you buy a car because that's the only way to get around. You move into a larger home where the energy used for heating and cooling, lighting, everything is going to be higher. And then, you know, these all have land use impacts on broadly on infrastructure. So it's just layers and layers of complexity.
Så tillbaka till Ericssons budskap som det beskrivs på hemsidan.
Enligt Ericssons forskning kan informations- och kommunikationsteknologin möjliggöra en minskning av de globala koldioxidutsläppen med upp till 15% till 2030.
Mats Pellbäck-Sharp är hållbarhetschef på Ericsson.
Vi tycker det är viktigt att beskriva digitaliseringens roll för minskning av koldioxidutsläpp och att det faktiskt är så att de här, om vi behöver halvera våra utsläpp fram till 2030 så är ju nästan en tredjedel av den minskningen möjliggjord genom en digitalisering.
Men när vi går igenom den forskning som Ericsson själva hänvisar till på hemsidan och i andra rapporter så visar det sig att företagets forskare helt har valt bort de här negativa rekyleffekterna när de gjort sina beräkningar. Så här står det i studien som Ericssons forskare publicerade 2015.
Den här studien är fokuserad på informations- och kommunikationsteknologins positiva effekter i andra sektorer utan att utvärdera om det också kan ha negativa effekter utöver dess direkta fotavtryck. Till exempel rekyleffekter, risken att vissa effektivitetsvinster kompenseras av ökad konsumtion, studeras inte i den artikel men kan påverka de faktiska minskningarna avsevärt.
IT- och hållbarhetsforskaren Vlad Koroama är hård i sin dom mot hur Ericsson använder forskningen i sin marknadsföring. En prognos som bara räknat på en tekniks positiva effekter på klimatet när man vet att den också kan ha stora negativa effekter. Den har inget värde, säger han. Det är dessutom vilseledande.
You have to always talk about both sides. Highlighting only the positive aspects is misleading and it shouldn't be done in my opinion.
Han känner väl till Ericssons forskningsstudie och har tidigare jobbat ihop med de forskare från Ericsson som skrivit den. Han säger att forskningen som Ericsson hänvisar till var state of the art när den publicerades 2015. Då var många, även inom forskarvärlden, väldigt optimistiska och hade ändå inte förstått det komplexa samband som gör att IT-industrin också kan bidra till starkt negativa effekter på klimatet. Men idag har forskningsstudiet inget värde, säger han. Den kan till och med ha en negativ effekt.
I know that study that you and I think it has no value or even a negative one such a study. Because it can be potentially misleading, of course.
Men Ericssons hållbarhetschef Mats Pellbäck-Sharp håller inte med om kritiken.
Jag delar inte den bilden alls, utan jag anser nog att möjligheterna finns där och att besparingarna finns där. Och vi anser att den här forskningen är gedigen och vetenskapligt granskad.
Men om man bara räknar med de positiva effekterna och inte räknar in de negativa effekterna, då missar man ju vad totalen blir. Det så säger i alla fall alla de forskare som jag har pratat med som tittar på de här frågorna. Man måste ta med de negativa bieffekterna av IT-lösningar när man räknar på nyttan för samhället. Och det gör man inte i den här forskningen som ni hänvisar till.
Jag håller inte med om den beskrivningen, utan det som vi fokuserar på är ju hur våran teknik kan bidra till minskningar.
Mats Pellbäck-Sharp tillägger att Ericsson vid flera tillfällen också påpekat att det krävs rätt politiska åtgärder för att utsläppsminskningarna ska bli verklighet. Men så sent som förra året publicerade Vlad Koroama ihop med just de forskare på Ericsson som skrev rapporten från 2015. Ännu en vetenskaplig artikel som säger att om en forskningsrapport inte tar hänsyn till de negativa rekyleffekterna så leder det till en överskattning av de positiva effekterna. Mats Pellbäck-Sharp anser ändå att Ericsson har rätt i sitt påstående och att potentialen för utsläppsminskning snarare ökat sedan forskningen gjordes. Men varför är det okej att använda sig av en siffra i marknadsföringen som då överskattar de positiva effekterna enligt era egna forskare?
Som jag sa så tror inte vi att det är en överskattning, utan vi tror att det finns minst 15% faktiskt. Så att över tid så är jag övertygad om att vi faktiskt måste använda digitalisering. Och de här 15% tror jag faktiskt är lågt räknat.
Så för att sammanfatta. Ericssons egna forskare skriver alltså i sina forskningsrapporter att den metod som de använt i sina prognoser riskerar att överskatta de positiva effekterna av digital teknologi. Medan företagets hållbarhetschef tror att de positiva effekterna snarare är underskattade. Jag har därför bett forskarna om en intervju men fått nej från Ericssons pressavdelning där Karin Ronander jobbar. Jag har ju bett om en intervju med era forskare om just det här eftersom man då skriver att det leder till överskattning av effekterna, den här typen av forskning som då negligerar de negativa bieffekterna. Men jag har fått nej från er, jag har inte fått prata med dem. Varför då?
Max är vår talesperson när det gäller media och frågor kring de här sakerna, så det är inget konstigt alls.
Men det är ju då så att de säger ju två olika saker. De säger att det leder till en överskattning av effekterna och Mats säger att det men, inte gör det.
Daniel, vi har ju Mats som talesperson och det är han vi använder när vi har intervjuer med media. Så det är inte mer att säga om det.
Okej, okay. För forskare brukar ju få svara på frågor om sin egen forskning, normalt sett. De talar ju...
Nu har vi ju en intervju med Sveriges Radio och då är Mats vår talesperson.